Vi ska då börja med att slå upp första Korinthierbrevet, 5:e kapitel. I de 4 första kapitlen har alltså aposteln undervisat om tron. Om kristen tro som står i motsats till världslig visdom. Församlingsmedlemmarna har fått uppmaningen att hålla samman i tron stendräkt. Avund och stridigheter som rådde visar endast att korintierna var lika omyndiga barn. Men kristendomen är lära och liv. Och från 1 kapitel 5 kommer aposteln in på den kristna människans vandel och en kristen människas livsstil. Hur hon har att förhålla sig i församlingen och i världen. Det är en församlingsmedlems liv som föranleder aposteln att fråga: ska jag komma till er med ris eller med mildhetsande? Aposteln börjar alltså med att, också med att bruka riset, lagens ris. Vi kan läsa den första versen i 5:e kapitlet. Där säger aposteln så här: det är för ljus, såväl att över huvud otukt bedrivs bland er, som och att sådan otukt förekommer, som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att en son har sin faders hustru. Aposteln hade fått uppgift om att det förekom otukt bland dem. Det är också ett sådant fall att en son hade sin faders hustru, illegitimt och otillåtet äktenskap, något som inte ens förekom bland hedningarna. Kvinnan hade alltså varit hans faders hustru. Detta bedömer aposteln som otukt. Aposteln börjar också med att anklaga församlingen för att vara upplåst och högfärdig. Församlingen anklagas av aposteln för en medlems lastbara liv. Församlingen anklagas för sin tolerans, för sin underlåtenhet att driva ut ur sin krets den som hade förövat en sådan ogärning. Han säger i klartext i vers 2: och ändå är ni högfärdiga, upplåsta och inte istället blivit uppfyllda av en sådan sorg att ni har drivit ut ur er krets den som har gjort detta. Och en sådan tolerans och ett sådant överseende gör församlingen medskyldig, förklarar aposteln. Ni i församlingen, ni borde ha blivit uppfyllda av en sådan sorg att ni fällt domen över en sådan som begått en sådan ogärning. Paulus utsäger alltså att församlingen borde ha gjort bruk av bindenyckeln. Nyckelmakten är primärt given åt församlingen. När aposteln i 1 Kor 3:21 säger att allt hör er till, att allt i församlingen hör er i församlingen till, då detta innebär att aposteln uttrycker hela nådemedelsförvaltningen. Nådemedelsförvaltningen är församlingens angelägenhet. Vi bör alltså lägga märke till att aposteln för sin del inte tillväller sig makten i församlingen. Aposteln säger inte att när ni har varit så släpphänta här i församlingen, då fäller jag istället för er domen. Nej, Paulus säger istället: jag för min del har redan fällt domen. Men Paulus nöjer sig inte med att säga hur församlingen skulle ha handlat. Paulus nöjer sig inte med att stå där isolerad från församlingen. Han överlåter inte heller åt någon enskild kristen att beivra denna offentliga synd. Han samlar istället menigheten till kyrkostämma. Vi kan läsa vers 3, det är ju en viktig vers. Jag som väl till kroppen är frånvarande men till anden närvarande har för min del redan såsom en som är närvarande fällt domen över en som har förövat en sådan ogärning. I Herren Jesu namn ska vi komma tillsammans, ni och min ande, med vår Herre Jesu kraft. Alltså, han samlar församlingen till kyrkostämma och uttalar domen, såsom en som själv är kroppsligen närvarande. Och denna sammankomst och detta domsförfarande sker i Herrens, vår Herres Jesus Kristi namn. Det betyder att församlingen har fått denna myndighet. Församlingen har fått denna myndighet av Kristus. Paulus har här lärt av Herren Jesu ord. Vi kan slå upp Matteus evangeliet 18, vers 15-20. Där undervisar Jesus och säger, vi läser alla de verserna, det är ju viktiga verser. Matteus 18, 15-20. Men om din broder försyndar sig, så går stad och förehåll honom det enskilt. Om han då lyssnar till dig, då har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar till dig, så tar du med dig ännu en eller två för att var sak må avgöras efter två eller tre vittnen. Lyssnar han inte till dem, så säg det till lokalförsamlingen. Lyssnar han ej heller, då så vara han för dig såsom en hedning eller, och en publikan. Sannerligen säger jag er, vad ni binder på jorden, det ska vara bundet i himmelen, och vad ni löser på jorden, det ska vara löst i himmelen. Paulus klargör alltså att församlingen har att bruka bindenyckeln mot en sådan församlingsmedlem som framhärdar i uppenbar synd. Församlingen har att bruka bindenyckeln mot en sån församlingsmedlem som framhärdar i uppenbar synd. Säg det till församlingen. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himmelen. Domen måste uttalas av de troende samlade i Jesu namn. I den domen ska Paulus vara andligt närvarande. Men först ska en sådan syndare förmanas att ångra sig. Och bindenyckens dom, den ges bindenyckens dom att prisgiva den obotfärdige, en sådan människa, att prisgiva honom åt Satan, åt köttets fördärv. Prisgiva åt Satan, det vill säga exkommunicera honom från Guds rike, exkommunicera honom från församlingen och med Jesu myndighet överlämnas åt Satans rike. Men endast en obotfärdig människa, endast en obotfärdig kunde bli föremål för en sådan dom. Som obotfärdig skulle då en sådan förklaras vara skild från Kristus och utlämna åt de lidanden som Satan tillfogar. Vi har alltså här ett exempel på ett kyrkotuktsförfarande som borde ha skett tidigare i Korinth, men som nu äger rum. Kyrkotukten höll alltså på att förfalla i församlingen. Men vi ser här, det är väldigt viktigt att läsa, vad är avsikten med att utöva en sådan tukt över en syndare? Jo, avsikten är ju den. Det är att anden ska bli, vi läser den femte versen, att anden ska bli frälst på Herren Jesu dag. Avsikten med kyrkotukten är ju att denne uppenbare syndare som förhärdar sig och är obotfärdig och trotsig mot Gud, att han ska ångra sig och att hans själ ska bli frälst. Kyrkotuktens avsikt är att en obotfärdig människa ska bli omvänd. Men det är många som har ställt den här frågan. Hur kan det egentligen komma sig att ett uteblivet kyrkotuktsförfarande gör församlingen medskyldig till en församlingsmedlems försyndelse? Läs vers 2. Det är just vad aposteln verkligen, vad den aposteln anklagar är faktiskt inte den skyldige syndaren, utan han anklagar församlingen för slapphet. Och ändå är ni i församlingen mer upplåsta. Ni har fast mer, ni borde vara uppfyllda av sådan sorg att ni har drivit ut ur kretsen sådan som har begått detta. Hur kan aposteln säga att församlingen borde sörja? Det var ju fråga om en medlems försyndelse. Men då är det väldigt viktigt att inse hur tydligt och klart Bibeln undervisar om syndens sammanhang. Om syndens sammanhang. Och att församlingen får inte göra sig skyldig till att tolerera uppenbar synd. Församlingen är verkligen ägare av nyckelmakten. Och nyckelmakten måste brukas. Lagens nyckelmakt, bindenyckeln, mot den uppenbart fräcka människan som lever i den uppenbara synden som kallas mord, hädelse eller äktenskapsbrott, när människan förblir i sin obotfärdighet. Paulus säger alltså i Korint, allt hör er till. Församlingen är primär ägare av nyckelmakten, av nådeshushållningen. Församling Korint ska verkligen ha ett klart medvetande om, vill Paulus säga, om sin höga ställning. Allt hör er till i församlingen. I församlingen hör ju Kristus till. Alltså här ser vi kyrkotukten i församlingen. Det är inte apostelns ensak. Det är inte pastorns ensak. Kyrkotukten är kyrkoförsamlingen, lokalförsamlingens. Och det är ansvar, det är kyrko, lokalförsamlingens själavårdsansvar, varje kyrkomedlems ansvar. I sin avskedspredikan i Efesus, där aposteln Paulus hade verkat i 3 år, säger han att han icke bär skuld för någons blod. Det vill säga, Paulus försäkrar alltså i Efesus att han inte bär ansvaret för att någon går förlorad. Aposteln Paulus hade i Efesus förkunnat hela Guds rådslut. Han hade predikat lag och evangelium. Jag har icke undandragit mig att förkunna för er allt Guds rådslut. Apostelgärningarna 20-26. Ni i församlingen, ni borde sörja, ni är skyldiga. Detta är en allvarlig tankeställare när det nu träder fram församlingar, särskilt i de stora folkkyrkorna, som griper med och skrävlar med och är så oerhört högmodiga och stolta över att här i vår församling, här i folkkyrkan, varnar vi inte en enda syndare. Han får gå hur långt i sin hädelse. Och han går där, icke en varnad ord, inte från pastorn, inte från församlingsmedlemmarna. Istället är det så att församlingen har att bestraffa den uppenbara syndaren. Och om den uppenbara syndaren framhärdar trotsig och fräck mot Gud, så ska han i vår Herres Kristi namn, i Faderns, Sonens och Helige Andes namn, drivas ut i församlingen och betraktas som publikan och hedning. Varför? Jo, för att hans själ ska bli frälst, att han förstår själv att jag är på galen väg. Att han måste, det förstår han genom församlingens dom. Församlingen bär då ansvar för att en människa går förlorad. Det är inte här fråga om att bilda någon ren kyrka. Det skrymteriet, det dolda skrymteriet, det är dolt, det går inte att komma åt, och det ska finnas i kyrkan, men det kan inte avslöjas. När en församlingsmedlem lever i uppenbar synd, då är det farligt om han får fortsätta och framhärda i den uppenbara synd, då är det farligt att detta hans uppror mot Gud, detta hans uppror sprider sig och smittar av sig över hela församlingen. Och här använder Paulus bilden av syvägen. Jag kom här att tänka på just, för något år sedan hörde jag en journalist som bekände att han var en kristen. Och det är ju så sällsynt när man i tv hör en journalist som bekänner: jag är en kristen människa, jag är lärjunge. Att man vill höra mer. Och då efter en stund sa han: jag arbetar mycket för att homosexualiteten ska bli godkänd som en naturlig mänsklig brist. Och när han hade sagt detta, då förklarade jag direkt: jag kan inte förklara dig som en kristen. Du har genom din gärning, genom dina ord visat att du inte är en kristen. Och här träder han fram och säger detta. Och ingen varnar honom. Ingen pastor, ingen ärkebiskop. Utan han får mer plats. Han får förkunna sin lära i TV storforum. Men hur ska det då gå? Hur ska då församlingen handla när en syndare ångrar sig? Blev församlingen undervisad hur hon skulle handla i sådant fall? Ja, Paulus undervisade församlingen mycket tydligt hur församlingen hade att förhålla sig när en syndare ångrar sig. Och då kan vi slå upp Andra Kor 2:5-11. Andra Kor 2:5-11. Och jag tror att vi måste läsa det. Det ska vi läsa rakt igenom. För det är så. Andra Kor 2:5-11. Andra Kor 2 från kapitlets början. Och det är ju samma fall det är frågan om. Det kan vi säga med 99% säkerhet att det är samma man det är frågan om. Och så säger aposteln där, Andra Kor 2:1: men om en viss man har vållat bedrövelse, så är det inte särskilt mig han har bedrövat, utan er alla i någon mån, för att ni inte ska tala för strängt. Nu är det likväl nog med det straff som jag har fått mottaga från de flesta bland er. Ni må nu tvärtom snarare förlåta och trösta honom, så att han icke till äventyrs går under genom sin alltför stora bedrövelse. Därför uppmanar jag er att fatta gemensamt beslut om att bemöta honom med kärlek. Ty när jag skrev var det just för att få veta hur ni skulle hålla provet, huruvida ni var lydiga i allt. Den som ni förlåter något, honom förlåter och jag, lika som jag också förut, om jag haft något att förlåta, har inför Kristi ansikte förlåtit det för er skull. Jag vill nämligen inte att vi ska lida förfång av Satan. Vad han har i sinnet, därom är vi inte i okunnighet. Alltså, nu säger aposteln mycket klart. Det är alltså tydligt att denne syndare, han ångrar sig. Han ångrar sig. Och då förklarar aposteln: nu får det minsann vara slut med de bestraffande orden. Slut och nog med bestraffning. Nu får ni tvärtom, nu ska ni trösta honom. Nu ska ni förlåta honom. Och här gör aposteln en mycket viktig åtskillnad mellan lag och evangelium. Hur ska en ångrande syndare som begått en uppenbar synd, hur ska han behandlas? Svar, apostoliskt svar: en sådan syndare ska, när han ångrar sig, omedelbart avlösas. Vänta inte. Omedelbar avlösning i vår Herres Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Hur en sån avlösning gick till i Korinth kan vi också sluta oss till av 1 Kor 6:11. Där finner vi ett avlösningsformulär. 1 Kor 6:11. Där står det: sådana var också somliga bland er, men jag har tagit er rena, ni har blivit helgade, ni har blivit rättfärdigförklarade i Herrens Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Här hänvisar aposteln till tvagning i det heliga dopet och förlåtelsen i dopet. Vi ser alltså hur förlåtelsen förmedlas genom det heliga dopet. Förlåtelse förmedlas i Herrens Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Dopet förmedlar frälsning. Men samma förlåtelse som i dopet gives en gång, den gives och förmedlas i evangeliets predikan och i avlösningen. Denne man som en gång döpt till syndernas förlåtelse, han fick helt visst höra avlösningsorden, kanske just i den här formuleringen: Du har blivit helgad, du har blivit rättfärdigförklarad i vår Herres Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Samma avlösning uttalades alltså över en som nyss var föremål för kyrkotuktens lag, fördömelsens lag, och nu får han höra: du är helgad, det vill säga rättfärdigförklarad. Du är en kristen människa, och han får höra detta när han står i församlingens mitt, att han är förlåten. Han är förlåten i den treenige Gudens namn. Det är ju treenighetsformen vi har här. Och så står denne man i församlingen. Han är upprättad av evangeliet. Och evangeliet förkunnas villkorslöst. Det står inga varnande pekfinger. Se upp nu här. Alltså, är du nu, känner du att du är riktigt uppriktig? Eller känner du att du ångrar dig? Nej, han har uttryckt sin ånger. Och sedan följer avlösningen. Villkorslöst, fritt, en fri gåva. Och detta är något att tänka på. Till kyrkans historia har här begått många felsteg och allvarliga sådana felsteg. Vi kan tänka på botpietismen. Och där, i botpietismen varnas det uttryckligen för att vara för snar, att ha för bråttom att avlösa en ångrande. Det kan bara vara nyttigt, sägs i botpietismen, att se till att hans ånger stegras. Och så tillråder man istället i botpietismen att öka hans ånger och ruelse. Och det sägs i deras katekes: du ska inte vara för snar att förlåta, att avlösa. Men aposteln Paulus, han varnar för en sån själavård, varigenom den ångrande sorg och bedrövelse blir så stor att han går under. Den ångrande ska tröstas av evangeliet. All tröst, Gud som tröstar oss i all nöd, så att vi genom den tröst som vi själva undfå kan få trösta andra. 2 Kor 1:4. Det är inte bara aposteln Paulus som talar om en snar avlösning och en ångrande. Denna lära ger hela Bibeln. Vi kan tänka på först 2 Samuelsbok 12. Berättar om hur Gud sänder profeten Natan till konung David. När denne levde i obotfärdighet, David ångrar sig till slut efter Natans predikan. Och då säger David: jag har syndat mot Herren. Och då kan vi ställa den frågan: hur länge dröjde då med att han blev avlöst? Hur länge dröjde profeten med att avlösa honom? Jag vill läsa av texten. Det framgår så klart att profeten dröjde inte alls en sekund, utan det kommer direkt: så har och Gud förlåtit dig din synd. Amen, du ska inte dö. när en syndare ångrar sig, då är det nog med lagens dom. Då skall förlåtelsen tillsägas. Så skedde i Korint. En offentlig försyndelse har nu varit frågan om. En offentlig försyndelse skall åtgärdas offentligt. Vi kan ju se i 1 Timoteus 5:20. Där står det orden. 1 Timoteus 5:20. Där står det: men begår någon synd, lever någon i synd, så skall du tillrättavisa honom, den tillrättavisningen ska ske inför alla. Alltså en uppenbar försyndelse, den tillrättavisas offentligt och den löses offentligt. Men en hemlig försyndelse, den ska hållas hemlig. Alltså, när en församlingsmedlem kommer till pastorn och säger och bekänner en svår försyndelse, och en som har skadat svårt men som är hemlig, då ska bikthemligheten vara hemlig. Den ska förbli hemlig. Hittills har aposteln talat om den som början nämnde, syndaren. Sedan vänder han sig till församlingen med ordet: lite sidväg firar hela vägen. Och här är satsen tagen i en allmän mening. Lite sidväg, därmed är naturligtvis inte utsagt att den nämnda försyndelsen var ringa. Utan här utsäger aposteln: en offentlig försyndelse hos en enskild församlingsmedlem, det är farligt. Den kan sprida sig. Den kan spridas ut i hela församlingen. Lite ondska genomsyrar lätt. Ondskan sprider sig. Falsk lära är en surdeg som sprider sig. Vi kan tänka på Galaterbrevet 5:9. Men församlingen som förmanas i vers 10 förklaras vara osyrad och ren. Men när församlingen i vers 7, i 1 Kor 5:7, förklaras vara osyrad och ren, då är hon detta genom tron på det slaktade påskalammet. Men hur ska en kristen förhålla sig till denna världens människor, till den som står utanför församlingen? Skulle alla dessa dömas och undvikas? I Korinth hade tydligen detta missförstånd uppstått, att de kristna inte skulle ha något att skaffa med denna världens onda människor. Vers 9: jag skrev i mitt förra brev, alltså i ett nu förlorat apostlabrev, att de inte skulle ha någon kontakt med den församlingsmedlem som levde i uppenbar synd. Men detta hade tydligen uppfattat så, att de inte skulle ha kontakt med några hedningar alls. Men här ger aposteln en mycket klar undervisning. Han säger, det är helt otänkbart. Ni måste ha kontakt med hedningar i ert dagliga liv. Och aposteln förklarar alltså att världen, den är pluralistisk. Där lever människor, blandar om varandra, avgudadyrkare, smädare, kristna, hedningar, judar. Och i denna värld har en kristen att leva sitt liv. Och här kan vi tänka på Jesu ord i hans översteprästliga förbön: jag ber er att du, Herre, inte ska taga mina lärjungar bort ifrån världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Johannes 17:5. Alltså, en kristen kan inte lämna sin arbetsplats, sin plats vid det löpande bandet, därför att hans kamrater svär så ohyggligt. Nej, just på den arbetsplats kan stå och höra dessa svordomar och dessa råa skämt. Och det är där, och han ska veta detta: världen ska aldrig bli Guds rike. Men i denna syndiga värld har en kristen att leva. Och det gäller också idag. Aposteln säger, inte tillkommer det mig att döma den som är utanför församlingen. Det ska dömas av Gud på den yttersta dagen. Sen kommer, fortsätter aposteln att tala om det kristna livet. Och i kapitel 6 undervisar han om kristnas inbördes förhållande. Förhållandet mellan församlingsmedlemmarna. Och det är tydligen där att kiv och avund bland församlingsmedlemmarna var av ett... Det hade redan blivit allvarligt. Det var inga småsynder här frågan om. Och det framgår av de processer som man för inför domstolarna. Där den ene kristne förde process mot den andra kristne. Mot en annan församlingsmedlem. Och det var rent av frågan om grundsaker. I rent ringa mål. Vet ni då inte att det heliga, det kristna, det ska döma världen? Men om ni ska sitta till doms över världen, är ni då inte goda nog att döma i helt ringa mål? Med denna fråga förkunnar aposteln hur oerhört viktigt det är att kristna människor är försonade med varandra. Att vara försonad med sin medbroder. Det är viktigt att vara försonad med bröderna. Och här kan vi tänka på Jesu ord. Om din broder har något emot dig, så lägg ner din gåva framför altaret och gå först bort och förlik dig med din broder. Att vara försonad, det är något viktigt. En kristen vill inte hålla sig med ovänner i församlingen. Och så säger aposteln i vers 7, ja, det är ju redan en brist att ni att vilja gå till rätta, att hitta fel, att inte våga lida orätt. Jag var för liden inte här heller orätt. Och hur orimligt ett sånt köttligt process som det är, framgår ju redan från början. Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Det heliga ska göra vad Kristus gör. Vi säger då detta kapitel att varje form av processande är en kristen förbjudet. Nej. Observera att det här var ett processande i ringa mål i småsaker. Att det var frågan om en köttlig stridighet som hade kommit att råda där. Nej, det kan ju finnas rättstvister som måste avgöras inför domstolar. Och att kristna människor blir kommer i sådana rättstvister som är av så invecklad art att rättsläget måste fastställas. När aposteln sedan i vers 14 påminner om hur en kristen inom dopet svagits ren, övergår han att i vers 5 i vers 15 att tala om en kristen som ett Guds tempel. Och där ger aposteln, säger han dessa ord: allt är mig lovligt, men inte allt är nyttigt. Allt vad Gud har skapat är gott. Guds gåvor och välsignelser, maten, det här gäller den kristna friheten. Och här kommer aposteln in på frågan om den kristna friheten, adiafora. Och över detta ämne kommer professor Becker att undervisa här i under dessa dagar. Och vi ser här den undervisning som aposteln gav om den kristna friheten i Korinth. Här kommer en undervisning om den kristna friheten att ge. Vi ser så viktigt det är att undervisa i hela den bibliska läran, att inte gömma undan något. Och här tar ger han exempel på en människa som säger att otukten är något som hör till människans naturliga rättigheter. Lika naturligt som att äta och dricka är att begå otukt. Alltså en kuslig logik. Och här ställer Paulus fram den kristnes kropp som ett andens tempel. Sedan kommer aposteln att i den sjunde kapitlet undervisa om äktenskapet. Och när vi läser det sjunde kapitlet, så ska vi fästa uppmärksamheten på den första versen. Vad nu angår det som ni har skrivit, så svarar jag detta. Alltså, det som följer i det sjunde kapitlet, det är svar på en frågelåda. Och det ska vi faktiskt tänka på. Det är inte riktigt så lätt att i detalj förstå allt sammans här. Därför att vi vet apostelns svar, vad han svarar på frågorna. Men vi vet inte hur frågorna var ställda och vad som var bakgrunden till frågorna. Men vad som framgår mycket tydligt är att det råder en pågående nödtid just då i Korinth. Alltså, man lever i en särskild nödtid i Korinth. Och det framgår ju av apostelns egna ord om den särskilda nöden. Sedan följer i kapitel 8 just undervisningen om en kristen människas frihet. En kristen människas frihet. Och här ger aposteln som exempel på den kristna människans frihet faktiskt: en kristen människa är fri att till och med gå in i avgudahuset och äta en måltid där. Vi kan se i vers 4, vad angår ätandet av kött från avgudaoffer, så säger jag detta: vi vet visserligen att det inte finns någon avgud i världen. Det finns ingen avgud i världen. Det är bara hedningar som med sina falska föreställningar har skapat sig med sina falska gudar. Men här säger aposteln i vers 7: dock, inte alla har den kunskapen. Utan här säger aposteln, här gäller det dock att ta hänsyn till de svaga samvetena. Vers 10: för om någon får se dig som har fått kunskap ligga till bords i ett avgudahus, ska då icke hans samvete, om han är svag, därav bli uppbyggt på det sätt att han äter köttet från avgudaoffer? Och så äter han detta med ett dåligt samvete. Här ger aposteln en väldigt viktig undervisning. En kristen människa får inte såra den svage samvete genom att insistera på och säga: jag ska minsann bruka min frihet. Jag ska visa vår kärlek till Gud och bröderna bör reglera bruket av ting, sådana bruk som verkligen är befallt eller förbjudet. Och härom kan vi då sluta med att hänvisa till apostelns ord när han säger i Galaterbrevet: för att vi ska bli fria har Kristus frigjort oss. Låt därför inget ok läggas på, trädomsok läggas på eder. Det är att, och det ser vi, dessa båda faror: frihet, den kristna frihetens falska vägar, det är en lagiskhet. Och den andra falska vägen är den falska frigjordheten, när man sårar den svage samvete och inte vill ta hänsyn till en svag människas samvete, kristen människas samvete, utan lockar en kristen människa att handla mot sitt samvete. Här lär vi oss en viktig regel: det är icke rådligt att handla mot sitt samvete.